Välkommen till Tyresöradion och den här programserien som heter Kommunstyrelsens ärendelista. En väldigt spännande programserie, eller hur, Klara Vatmani?
Väldigt spännande. Kanske bäst på Tyresöradion.
Absolut. Jag tror att vi har en hängiven lyssnarskara. Ja, och jag som sitter här, jag heter alltså Katarina Johansson Nyman. Och det här är det första mötet för 2025. Och det hade ni den 14 januari 2025. Det stämmer, eller hur?
Det stämmer fint.
Ja. Ja, det är en lång och diger lista, så vi kastar oss väl in i den direkt. Och jag kan väl säga så här att kommunen har ju numera ett nytt system på sin hemsida, hur man hittar de här dokumenten. Och för mig var det lite svårt innan jag hittade dem, men tidigare har det varit under insyn. Hur hittar man det nu?
Nu går man in på tyresö.se och så går man in på en liten en stor knapp som heter insyn i politiken. Och där kan man gå in och klicka in sig till våra handlingar.
Mm. Ja, kanske lite ovant för många. För mig var det ovant. Men så småningom så blir nog det här bra.
Det tror jag.
Ja. Då börjar vi med den första punkten som sig brukar är kommundirektörens rapport. Ja, Klara, vad har du att berätta där?
Ja, här har ju då kommundirektören informerat oss om en del punkter. Bland annat att vi samarbetar med föreningen Youth 2030 Movement. Och de jobbar för att öka ungas delaktighet och inflytande i samhället. Och det här är ju ett projekt som vi har haft under 2024 och kommer fortsätta med under 2025. Och då har vi ett särskilt fokus på gruppen unga med intellektuell funktionsnedsättning som vi har sett har en mycket sämre tillgång att komma ut och vara delaktiga i samhället och processer. Och det måste vi göra mer för att se till att de också får en röst och att bli hörda.
Mm. Och sen hade du lite andra punkter.
En jättestor händelse, viktig för Tyresö kommun, det är ju det att vi har Nathalie Simander som är kommunens digitala undersköterska. Hon har vunnit Queen Sylvia Nursing Award 2024. Och det här är ju ett pris som under drottningens beskydd syftar till att uppmuntra sjuksköterskor, undersköterskor och studenter att bidra med idéer och projekt som förbättrar vården för äldre och personer som lever med demens. Och att Nathalie Simander har fått det här priset är ju ett bevis på att drottningen anser att det hennes arbete gör just detta. Och det är någonting vi i Tyresö kommun ska vara väldigt stolta över.
Precis som du säger, det här är väldigt stort och det kanske är så att inte vi har, alltså det har kanske inte tillräckligt uppmärksammats inom kommunen eller inom media, så att det här är verkligen roligt.
Det är väldigt kul och jag tycker att vi från Tyresö kommun har gjort det vi kan för att verkligen trycka ut hur stort det här är, så att det är väl bra att jag får möjlighet att berätta det i radion här med.
Det är jättebra och jag vet att min kollega här på radion, Lena Hjelmerus, jag tror att hon är på gång och ska, eller vill i alla fall, intervjua Nathalie.
Jättebra. Och jag vill passa på att säga det att den första vinnaren, den presenterades då 2013. Men det här är ju ett internationellt initiativ, det här priset. Och vid slutet av 2024 då så är det 56 pristagare från 7 olika länder som har erkänts för sina kreativa lösningar. Och nu kommer ju då Nathalie Simander tillhöra denna skara av personer som erkänt för sina kreativa lösningar och betydande insatser för omsorg. Vilket är väldigt stort. Och då kommer då att vara en prisceremoni på Kungliga slottet i Stockholm då. För att delta i huvudceremonin och personligen ta emot det här diplomet från drottning Silvia.
Ja, vad roligt. En exklusiv skara då.
Verkligen.
Ja.
Jag vill också informera om att SCB har släppt sin resultatet av medborgarundersökningen under 2024. Och här känner jag mig stolt över att 98%, nära 98% av Tyresöborna säger att de är nöjda med Tyresö som plats att bo och leva på. Vilket känns väldigt stort.
Mm. Har du några andra siffror du kan dela med oss från det?
Nej, men jag vill väl också berätta att 99% av Tyresöborna känner sig trygga i sitt bostadsområde under dagtid. Och det är högre än genomsnittet i riket och i Stockholms län. Och det ligger också i linje med polisens trygghetsmätning för 2024. Så det bekräftar ju att bilden många Tyresöbor känner sig trygga. Vi kan väl också se på skola, så är det 93% av tyseborna som tycker att förskolan i kommunen fungerar bra. 82% tycker att grundskolan fungerar bra. Det är i nivå eller högre än 2023, och det är också högre än snittet i riket.
Finns det några siffror i den här undersökningen som kanske inte är lika bra, eller där vi så att säga ligger mer i nivå med riket i övrigt?
Ja, men vi ligger i nivå med riket när det kommer till att man anser att narkotikahandel är ett problem i kommunen. Och det menar undersökningen då, att det har gått upp sedan 2021 med 11%. Och då ser vi nu att i Tyresö anser man att narkotikahandel är ett problem i nivå med riket, tyvärr.
Och det var 54% där.
54% som är i både riket då och i Tyresö kommun. Vi kan också se att oron för terrorhandlingar har ökat sedan 2021 med cirka 15%. Och 2024 då så var det 26% som var oroliga för det här. Och det är också i nivå med Stockholms län som då ligger på 27%. Det är ju symptomatiskt för hela landet då. Men det är klart, man vill ju alltid ligga bättre till. Vi ligger väldigt bra till på väldigt många punkter. Men just de här två ser vi som... kan vi se att vi ligger i nivå med riket.
Utvecklingspotential alltså, som man säger.
Ja, och här behöver landet ta ett gemensamt ansvar, tror jag.
Ja, precis. Ja, är det något mer du har under den punkten som du vill berätta?
Nej, men vi kan se att det är, vi ska inte gå in på allting, men det är fler som är nöjda med kommunens omsorg. Vi har höga betyg på andra områden. I grund och botten så är det en positiv medborgarundersökning för Tyresö kommun.
Vad roligt. Ja, kan vi gå vidare till nästa punkt då?
Ja, men det kan vi göra.
Då kommer vi till punkt nummer 2, utvärdering efter pilotperiod med kommunala ordningsvakter i Stadsparken 2024.
Just det. Vi har ju haft ett pilotprojekt under 3 månader som har genomförts med ordningsvakter då i Stadsparken, precis som du sa. Och efter det här pilotprojektet har ju då en utvärdering gjorts. Och till följd av det här så har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att ta fram underlag för utökning av ordningsvakter i Trollbäcken. Och det innebär ju då att vi... Om man går tillbaka lite i historiebeskrivningen så var det så att det kom en ny lag om ordningsvakter som började gälla då i 1 januari 2024. Och den lagen innebar att ordningsvakter får användas som ett komplement till polismyndigheten för att medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och främja trygghet och sådär. Så då genomförde vi det här pilotprojektet, och utvärderingen visar att vi har haft en... ordningsvakterna har varit en effektiv metod. Ordningsvakter har ju möjlighet att avvisa personer exempelvis som uppför sig störande och kan vara behjälpliga till polisen vid andra typer av insatser. Så att det har blivit lugnare i Stadsparken. Det är ju en plats för vila och lek för barn, och då är det ju bra att vi ser till att den platsen också är trygg. Nu vill vi utöka och har då skickat in en ansökan om att få ha ett område till i Trollbäcken där vi också ser ett behov av en ökad trygghet som ordningsvakterna kan ge.
Och vi kan väl också säga att skillnaden mellan väktare och kommunala ordningsvakter är ju att väktare har ju i stort sett ungefär samma befogenheter som du och jag. inte så mycket mer.
Inte så mycket mer.
Medans kommunala ordningsvakter har ju nästan samma som polisen.
Nästan samma. Polisen har ju ett lite större våldskapital och får ha det. Men just att de kan vara behjälpliga till polisen, att de kan avvisa personer, att de kan ta ett annat helhetsgrepp kring ordningsstörningar och annat, har visat sig väldigt värdefullt.
Man får till exempel hälla ut en burk med öl om man ser att det är en ung människa som dricker öl. Det kan inte jag göra,
nej,
till exempel, om
nej,
jag skulle se det. Jag kanske gör det
ändå. Ja, det kan jag, precis.
Civilkurage,
men de får göra det inom ramen för sitt uppdrag.
Precis. Ja, just det. Det finns något som kallas för lov 3-områden. Har vi några sådana då i Tyresö?
Ja, nu har vi då ett i Stadsparken där ordningsvakterna får röra sig. Och då, nu kan, det är svårt att förklara hur en karta ser ut, men då är det ett område runt stadsparken där vakterna får röra sig. Och då har vi nu skickat in en ansökan om att dessa vakter också ska få röra sig runt Trollbäckens centrum. Och då är det ett område runt Trollbäckens centrum neråt mot Kumla skola och den fritidsgård som ligger där.
Precis, och för det här kan ju tyckas lite byråkratiskt om man är lekman som jag, men det är tydligen väldigt viktigt då att man markerar de här områdena.
Så är det, det är så lagen är uppbyggd. Det, ja. Det går inte att som kommun anställa kommunala ordningsvakter och ha ett lov 3-område Tyresö kommun, utan man måste ha ett markerat område, ett avgränsat område där väktarna får röra sig.
Och det har inte diskuterats andra områden. Jag vet ju, ibland har det ju också varit lite stökigt runt Strandtorget i Östra Tyresö.
Just det. Vi börjar med, det vi har gjort är att det är inte vi som politiker som har sagt här pekar vi ut, utan vi har ju vänt oss till proffsen i förvaltningen som har tittat på var rapporteras det in ordningsstörningar, var kan en upplevd otrygghet infinna sig, var kan det vara stökigt, och så har man valt att gå ut en lista, och då började man med Stadsparken med goda resultat, och nu har vi fått som förslag att det bästa nu i det här läget skulle vara Trollbäckens centrum. Men vi utesluter naturligtvis inte fler områden.
Och sen kanske ni återkommer till vilka tider det här handlar om och så.
Ja, men precis, så är det ju. Och det handlar ju om att sätta in väktare när det behövs vid rätt tid.
Då tycker jag vi går vidare till, jag funderar på om vi ska ta både punkt 3 och 4 tillsammans.
Just det.
3:an är upphävande av handelsstrategi och 4 är upphävande av markförsörjningsplan. Berätta.
Just det. Det lades ett ordförandeuppdrag om en tydligare investeringsprocess i kommunstyrelsen där i början av juni när Socialdemokraterna och Moderaterna tog över styret i Tyresö kommun. Och uppdraget omfattade även en genomlysning av strategier som påverkar samhällsbyggnadsprocessen. Och då insåg man att den nuvarande strategin för handel, den syftar till att konkretisera översiktsplanens mål och styra utvecklingen och planering av handel. Och handelsstrategin har som syfte att stärka utvecklingen av handel till kommunens befintliga centrum och tillföra en sån typ av handel som saknas i kommunen. Det har visat sig att den har varit oflexibel från förvaltningens sida att arbeta med. Utanför Tyresö centrum och kommunens övriga centrum så har det varit en knepig strategi att arbeta med. Och därför föreslår vi att handelsstrategin ska ersättas med en arbetsprocess. Och genom att övergå från en fast strategi till den här processen så möjliggörs också en dynamisk kontinuerlig anpassning till kommunens handelsutveckling. Handel är ett område som, där det går fort och där vi behöver se till att vi har en dynamisk arbetsprocess. Och vi tänker att det här också kommer främja en samverkan med de lokala näringsidkarna och liksom möjliggöra en större flexibilitet för att kunna bemöta förändringar i marknadsförutsättningar, befolkningsstrukturer och teknikutveckling.
Och den processen då, den är ingenting som kommer att komma upp till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige då, utan det är någonting som hanteras internt inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ja, men det stämmer. Och här vill vi ju använda vår kommunplan främst som det styrande dokumentet. Vi har väldigt många strategier i Tyresö kommun. Om man jämför med andra jämförbara kommuner så har vi väldigt, väldigt många fler än vad andra har. Och vi tror att det bästa sättet att arbeta framåt är inte att låsa in oss i strategier, utan att snarare lägga stora övergripande mål och sen lita på att proffsen i förvaltningen förvaltar det på det bästa sättet. Så vi tror starkt på detta upphävande. Och i samma veva då så har vi också då upphävandet av markförsörjningsplanen. Och det är en plan som antogs 2017 i slutet av 2017. Och i samarbete med den här översynen av olika typer av strategier så har förvaltningen lämnat till oss att de anser att det finns goda förutsättningar att bedriva ett strategiskt markförsörjningsarbete med utgångspunkt i kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning, men också investeringsprogrammet och den nyskapade interna rutinen som vi jobbar med nu när vi håller på att se över den här mängden av olika strategier som vi har i kommunen. Och då har vi då fått ett förslag att vi ska upphäva markförsörjningsplanen och ersätta den med ett arbetssätt. Det menar man då kommer minska administrationen men också kunna vara mer flexibelt. Och det ligger ju då såklart i linje med det här ordförandeuppdraget som lades då i juni förra året.
Ja, vad bra. Då förstår vi det. Då tycker jag att vi går vidare till nummer 5. Primärt samverkansavtal gymnasieskola i Stockholms län. Och kanske att vi också ska ta den punkten tillsammans med punkt 6.
Ja.
Som är reviderad överenskommelse om interkommunal samverkan för SFX. Och då undrar man ju, vad är SFX för något?
Ja, men precis. Vad är detta? Det här är två punkter som sker inom ramen för Storstockholm. Det är ett, vad kan man kalla det för? Ett organ där kommunen samarbetar, inte minst inom gymnasiefrågan. Och om vi tittar på det primära samverkansavtalet för gymnasieskola då i Stockholms län, så antogs det en lag 2022 om att kommunala utbildningshuvudmän, alltså som Tyresö kommun, behöver planera utbudet på gymnasieutbudet både ut efter elevernas efterfrågan men också arbetsmarknadens behov, inte minst för yrkesutbildningar. Och då har ju då gymnasieregionen inom Storstockholm uppdaterat sitt samverkansantal som kommunstyrelsen nu har antagit för att följa den här nya lagen med 4 mål. Och då är målen att säkerställa ett brett utbildningsombud, att upprätthålla kvalitet, effektivisera resursanvändning och öka andelen yrkesutbildade. Så det här innebär att avtalet får en starkare regional inriktning och det inkluderar programinriktat val, yrkesintroduktion som lagkrav. Och vi kan också se att för specialpedagogiska verksamheter så baseras kostnaderna på huvudmannens utgifter. Men att gemensamma prislister för övriga utbildningar blir opåverkade. Och man menar då att det nya avtalet ska bidra till en hållbar gymnasieregion. För det är ju så att det är svårt för varje kommun att själva lösa och följa den nya lagen. Utan här behöver vi ha ett samarbete, inte minst i en region som Stockholms län.
Ja, verkligen. För så är det ju. För att nu för tiden så kan man ju som elev söka sig till hela Storstockholms län, eller hur?
Precis så. Mm. Och då behöver vi se till att vi har ett bra utbud som också rustar Sverige starkt för framtiden. Punkt nummer 6 då, den reviderade överenskommelsen för interkommunal samverkan för SFX. SFX är egentligen SFI för yrkesutbildade och det är en utbildningsform som integrerar svenska språkkurser med yrkesstudier för invandrare med en akademisk bakgrund inom specifika yrkesområden. Det är ett väldigt bra sätt att fånga upp kompetens som vi kanske saknar men som kan finnas i landet. Och nu har vi då tagit fram en reviderad överenskommelse för att göra SFX exklusivt för akademiker och för att förtydliga rollen som en språkutbildning snarare än en yrkesutbildning. För att underlätta snabbspår och för att få in rätt kompetens på rätt plats så snabbt som möjligt.
Kan det här bli också aktuellt att det här blir i Tyresö, just den biten?
Det kan inte jag svara på i nuläget, men det får jag be återkomma till om det skulle bli aktuellt.
Det kan bli längre fram, ja. Då tycker jag att vi går vidare till nästföljande punkter, 7 och 8, som jag också tänker att vi kan ta tillsammans. Och det är ju överförande av medel med anledning av nytt verksamhetsområde. Det är punkt nummer 7. Nummer 8 är då revidering av reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.
Just det. Ja, det är så att vi i kommunerna inrättat ett nytt verksamhetsområde. Verksamhetsområden har mycket med budget att göra, ska jag säga. Och då har vi inrättat ett nytt verksamhetsområde, VO11, strategi, investeringar och fastigheter. Och det här verksamhetsområdet, det avser delar av samhällsbyggnadskontoret som fortsatt tillhör kommunstyrelsens verksamhetsansvar efter att vi förändrade vår nämnda organisation i maj 2024. Vi inrättade ju för att uppa arbetet med miljö och hållbarhet och klimat samtidigt som vi inkluderade i samhällsbyggnadsfrågorna, så inrättade vi en ny nämnd när Socialdemokraterna och Moderaterna tog över. Och då krävdes det ju också en förändrad nämndorganisation i den vevan, så det här ingår ju i det. Och då, när vi då införde samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden, så krävdes det också att vi har behövt göra lite justeringar i nämndens reglemente med anledning av den här nya nämndorganisationen. Och då är det förtydliganden om vad som ingår i samhällsbyggnad- och hållbarhetsnämndens ansvarsområde.
Ja. Och sen är det nästan lite liknande punkt, nummer 9 och nummer 10. Det är också revidering av reglementet för barn- och utbildningsnämnden. Och som 10 så står det då överförande av medel med anledning av flytt av verksamhet måltidsservice.
Stämmer fint. Vi, från och med 1 februari 2025 så kommer kommunens centrala funktioner få ny organisation. Och den här förändringen berör till största del av kommunstyrelseförvaltningen, men verksamheten måltidsservice, den föreslås att övergå till barn- och utbildningsförvaltningen och då barn- och utbildningsnämnden. Måltidsservice, de ser till att Tyresös äldre, ungdomar, elever och förskolebarn får hållbara måltider och serveras då i äldreomsorgen och våra grundskolor och förskolor, men också gymnasiet naturligtvis. Så det är ändå spännande, tycker jag, att det är i genomsnitt 9000 portioner som serveras dagligen i våra verksamheter där ute. Så att det är en viktig verksamhet som nu läggs på barn- och utbildningsförvaltningen och nämnden. Och då i ärende 10 så är det också att de medel som har allokerats i måltidsservice i sin tidigare organisation flyttar ju såklart med till barn- och utbildningsnämnden för att kunna. Så det är det de här två punkterna handlar om.
Det var inte dåligt vad mycket mat som lagas i Tyresö.
Eller hur? Nej. Och den är god också.
Ja, jag
har
det.
Ätit på många förskolor och många skolor. Och känner många som även tar hemtjänstens matlådor. Och gymnasiet likaså. Mycket god mat i vår kommun.
Vad trevligt. Mm. Ja, nummer 11 då. Det är en redovisning av pågående och bifallna motioner 2024. Hur ser det ut där då?
Ja, jag kan informera att det för närvarande finns 16 motioner under beredning i kommunen. Och det är ett axplock av en hel radda olika motioner som vi delvis också har behandlat i kommande punkter här nedan på ärendelistan. Och vissa som fortsatt hanteras.
Då går vi vidare till nummer 12 som då är en motion. Svar på motion från SD då om att bygga en publik cykelpump vid Alby friluftsgård.
Just det. Ja, den kommer ju då en radda motioner här helt enkelt som då behandlas. Och den första är den här publika cykelpumpen och kultur- och fritidsnämnden som då har berättat här fram till kommunstyrelsen har yrkat avslag på den här motionen med hänvisning till att man i kultur- och fritidsnämnden förvaltar ett anslag för mindre investeringar och som beslutas direkt av nämnden. Och här finns redan en cykelpump i Alby med som ett förslag på listan över framtida projekt inom ramen. Så att det är liksom, det är redan på gång.
Det är på gång. Ja. Då tar vi nästa då, och det är också en motion från Sverigedemokraterna. Svar på motion från SD då om löneutbetalning den 25. Och vad jag förstår så betyder det alltså idag att idag så betalar kommunen inte ut lön den 25 utan den
27.
Ja. Och vad säger man till den här motionen då?
Nej, men då, till den här motionen så har kommunstyrelsen yrkat avslag. Och det beror på att det saknas praktiska men också ekonomiska skäl att genomföra den här ändringen. Det skulle bli mycket dyrare för kommunen också att ändra utbetalningsdatum. Och den här, man menar också i motionssvaret att den här typen av detaljstyrning som det här förslaget innebär inte är någonting som man vill att kommunstyrelsen ska syssla med. Utan man vidhåller att 27 är ett bra datum.
Men varför skulle det bli dyrare alltså för kommunen? Är det datasystemen då som är, eller är det att man vill ha pengar på kontot så att säga, eller?
Det handlar om att kommunens huvudsakliga inkomst är de månatliga skatteintäkterna som vanligtvis betalas ut den 23 varje månad till kommunens konto. Och för att minimera upplåningskostnader har strategin varit att sträva efter att inte hålla onödigt högt kassalikviditet. Utan riktmärket har varit att det ska ligga nära noll dagen innan den månatliga skattebetalningen kommer. Och i dagsläget betalar lönen ut då normalt den 27 varje månad, vilket innebär att den dras från kommunens konto den 26. Om den 27 infaller på en helgdag, då betalas lönen ut närmast föregående vardag då, vilket innebär att pengar skulle kunna dras dagen innan den dagen kommunen från då kommunens bankkonto. Så om man skulle ändra utbetalningsdag till den 25, om man skulle ändra utbetalningsdag den 25 infaller på en söndag, då innebär det att pengarna skulle betalas ut den 23. Och att pengarna då dras från kommunens konto den 22, och då innebär ju det att vi inte har, att vi betalat lönen innan vi har fått in skatteinbetalningen. Och det skulle behöva kompenseras, antingen att vi utökar räntokontokrediten, det skulle ungefär kosta 200 000 kronor per år, eller då att vi hela tiden har ett exakt extra belopp på kommunens konto motsvarande hela lönekostnaden. Så att ja, tanken är god, men det är knepigare än vad man kanske tror. Och vi tror inte att vi ska utöka kostnaderna, för och skulle vi ha ett extra belopp på vårt konto, då skulle det kosta 150 000 kronor per år uppskattningsvis. Så att det är faktiskt en summa det här handlar om som vi inte tycker är nödvändig.
Så det här är alltså vanligt inom alla kommuner?
Ja, så är det. Majoriteten av kommunerna och regionerna betalar ut inte den 25. Så att det finns liksom ett system kring det här. Det är klart man kan ändra på det, men det skulle lasta våra Tyresöbor. Så därför har vi yrkat avslag.
Då går vi vidare till nästa då, 14. Svar på motion från Miljöpartiet om friluftsstrategi för Tyresö.
Just det. Vi har ju pratat om strategier tidigare i det här programmet, och det fortsätter ju egentligen. Vi ser det inte som lämpligt att i en genomlysning av de mängder av strategier vi har i kommunen nu lägga till ytterligare en och starta ett arbete med det. Så att där, här är det också ett avslag som föreslås. Tanken är ju som jag sagt att hela poängen är att vi ska integrera viktiga aspekter av exempelvis tankar kring friluftslivet i vår kommunplan för att arbeta mer övergripande. Och det tänker vi då skulle säkerställa att vi kan att hantera friluftslivet inom en, liksom en bredare planeringsram, vilket vi tror också är mer effektivt och hållbart på lång sikt.
Bra så, då går vi vidare till nummer 15. Svar på motion från Kristdemokraterna. Information om Tyresta nationalpark.
Just det. Det är en motion vi yrkar ska besvaras, för det är ett arbete som redan pågår.
Då så, 16. Svar på motion från Vänsterpartiet om kommunalt samarbete för nödvändig klimatanpassning.
Det är en motion som vi avslår med hänvisning till att Tyresö kommun redan arbetar aktivt och strategiskt med klimatanpassning. Och det finns en del administrativa åtgärder i den här motionen, och vi bedömer inte dem vara nödvändiga i nuläget, så därför blev det ett avslag där.
Ja, då går vi vidare till punkt nummer 17. Uppföljning, delegationsbeslut, enskilda överenskommelse om avslut av anställning 2024.
Just det. Och det är ju så att det är HR-staben som under perioden 1 november 2023 och 1 november 2024 sammanlagt har haft 12 delegationsbeslut som fattats då, som har rörts överenskommelser om avslut av anställning mellan arbetsgivaren och medarbetaren. Det är ingenting som vi politiskt beslutar om, utan som finns på delegation, men att man årligen då redovisar en sammanfattning till kommunstyrelsen. Och det är HR-stabens uppfattning att samtliga överenskommelser med då avslut har gjorts utifrån ansvarsfulla och väl avvägda beslut i varje enskilt fall.
Mm. Ja, och sen så kommer vi till de här avslutande punkterna då. Nummer 18, delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
Just det. Och det är som alltid att kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Och då behöver man också redovisa vad det är för delegationsbeslut som har tagits. Och det är det man gör med den här listan.
Mm. Och sen är det då den allra sista punkten, kommunstyrelsens meddelanden.
Ja, det är en hel radda meddelanden och det är allt ifrån nämndplaner till protokollutdrag till tillgänglighetsplaner till särskilda yttranden. Det är en hel rad med olika meddelanden som man kan gå in och läsa om man är intresserad.
Men det är ingenting som särskilt är som du vill lyfta? Som du
Nej, jag tror inte att det är någonting specifikt jag vill lyfta just den här.
Nej, ja. Då så. Då blev vi klara ganska fort ändå idag, trots att det var en del punkter. Men ja, en halvtimme ungefär. Vad duktiga vi är.
Ja, men hur? Det är skönt att lyssna på. Det är lagom.
Ja, det blir
lagom. När man dricker kaffe.
Ja, precis. Och vi har alltså gått igenom kommunstyrelsens ärendelista per den 14 januari 2025. Tack så mycket, Klara Vatmani.
Tack själv.
Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman.